Det måste ju vara Peskubiajat vid det här laget. Alltså inte det stora musikaliska geniet Wolfgang Amadeus Mozarts död. Även om det också borde vara preskriberat eftersom det hände 1791. Nej, jag menar en smått genant händelse runt 2013 som inträffade då den skola som vi då båda två arbetade på, jag och Robin alltså, vi skulle åka till Wien och så var det så att turistprogrammets elever hade entusiastiskt tagit sig an uppgiften att göra en resebroschyr åt lärarna. Och där kunde man med stor förvåning läsa avslöjandet att den store Mozart bokstavligt talat gått under och drunknat under en konsert som hölls på en flotte mitt i Engelska kanalen. Flotten hade tyngts ner av en för stor ensemble och kantrat. Instrument flöt runt tillsammans med plaskande människor och mitt i tumultet försvann Mozart ner i djupet. Under tiden medlemmarna av lärarkåren tummade på den i övrigt eleganta konstruerade broschyren lyftes försiktigt frågan om det verkligen gick till så här. Nej, det gjorde det inte. Men eleverna hade fått uppgiften från en hemsida som skapats i syfte att använda källkritik av någon antagligen välmenande lärare ute i landet. Det där blev lite tokigt helt enkelt, men skälet till att sidan använde just Mozarts död var nog inte hämtat helt ur luften. Mozarts död och orsakerna kring att det bara 35 år gamla geniet checkade ut är höljt i mystik. Spekulationerna om vad det berodde på har människor med högre utbildning än turistelever på gymnasiet brottats med i hundratals år. Vad den samlade expertisen dock vet att konstatera är att Mozart inte dog vid sidan av en flotte i Engelska kanalen, utan just i Wien. Vad som i övrigt hände kommer vi att fördjupa oss i mer i det här avsnittet. Det blir en rafflande historia om rivalitet, svartsjuka och avundsjuka, slösaktig extravagans och skuldberg, hostande sjuka och giftmordsrykten. Upp med taktpinnen, för nu blåser vi igång det här! Alltså tekniskt sett här så är det väl inte främst blåsinstrument i Eine kleine Nacht-musik som vi har det här, men ändå.
Ni är varmt välkomna till Historiepodden som närmar sig ännu ett historiskt mysterium.
Ja, precis.
Jag hade precis samma episod nedskriven i mitt lilla anteckningsblock här.
Du hade det?
Mozarts död i Engelska kanalen. Jag misslyckades med att hitta den här texten. Den verkar ha försvunnit från internet. Den som eleverna lurades av.
Ja.
Men om jag kommer ihåg det rätt så presenterades det som att de hade kunnat rädda sig, men de vägrade sluta spela och kasta sina instrument över bord. Utan istället så sjönk flotten och de spelade samtidigt som de gick under.
Ja, jag hade tänkt fråga dig vad du kommer ihåg, för jag har ju inte heller hittat den förstås. Utan det här är ju taget i minnet. Och så tänkte jag, jag skriver ihop en inledning utifrån det jag kommer ihåg. Och sen kan vi väl bolla efteråt, och det är väl ungefär det som händer nu. Då menar du alltså att de stod kvar på flotten och spelade och tänkte, nej ja, vi kör ända ner till botten med det här.
Exakt så.
Ja, och då, för att förtydliga, det här hände inte.
Det hände inte. Det är ju en utmaning med källkritik ibland att man måste tänka till också.
Ja, och jämföra och så vidare. Och det är ju inte alltid jättelätt. Det här var ju... Det här var ju säkert upplagt så att det skulle framstå som att det var en högst seriös sida.
Ja, och vi har ju ibland presenterat fakta från diverse texter vi har läst med stor säkerhet. Och sen har lyssnare kommenterat att det där är ganska ifrågasatt numera.
Ja, vad är det då du tänker på exakt?
De arabiska siffrorna, eller huruvida påskön gick under för att... De högg ner alla trän för att skjutsa omkring statyer.
Ja, det är ifrågasatt. Det vet jag också att det är ifrågasatt i och för sig. Jag har sett dokumentärer och grejer om påskön där de har presenterat andra uppgifter och tolkningar, men det är inte så att det är helt skjutet i sank, tror jag inte, va? Då skulle väl Jerry Diamond må dåligt över det, för det är hans käpphäst att det var så riktigt till bland annat.
Skänk en tanke till Jerry Diamond och Sverker Sörlin.
I sedvanlig ordning har vi nu seglat iväg på den här flotten från ämnet. Vad det ska handla om idag är Mozart då, och inte någon påskö eller något annat.
Helt riktigt. Ska vi kasta oss in i det stora geniets liv?
Ja, men med då förtydligandet att det är egentligen inte hans liv som är relevanta i det här avsnittet då, som sagt. För att som man hör så är vi ju slutet på detta som egentligen är fokuset, va? Och så det är inte ett biografiavsnitt på det sättet. Vi har alltså anledning säkert att återkomma till någon, jag vet inte, någon fade eller något som han har hållit på med. Eller någon annan del. Men nu ska vi...
Det är nästan som en tvångstanke för dig det där, att hela tiden poängtera att vi har rätt att återvända till det.
Ja, man känner ju det.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Men vi får ju ändå ge någon sorts bakgrund. Jag tänker att om man stannar 10 människor på gatan och ber dem säga namnet på en känd kompositör, så kommer, skulle jag vilja hävda, en majoritet klämma till med Mozart. Sådär, käckt. Det är ju ett namn som är synonymt med klassisk musik. Och jag skulle återigen vilja hävda synonymt med genibegreppet. Stoppa 10 människor på stan igen och be dem ange ett känt geni, så tror jag att Mozart kommer på andra plats efter Leonardo da Vinci.
Einstein kvalar kanske in någonstans, men...
Just det. Vart skulle Einstein komma i stanna 10 människor på stan experimentet? Det här kan ni kolla ute på gatorna i Växjö och Västerås och vart ni nu bor. Det är bara att stoppa 10 människor och fråga dem om de här sakerna.
Om ni gör det, så är vi våldsamt och häftigt intresserade av resultatet. Så det får ni gärna då publicera på Facebook-sidan.
Ja, verkligen. Jag har inte gjort de här studierna, utan det här är ett fritt gissande från min sida. Just. Men Mozart är mycket känd. Och nu har vi sagt ordet geni 100 gånger redan. Så att allmänt sedd som ett geni. Och det var han väl i någon mening, vad det nu betyder. Han föddes i Salzburg. Och var som bekant ett musikaliskt underbarn. Familjen reste genom halva Europa så att människor skulle kunna få se 6-åriga Wolfgang Amadeus, som tillsammans med sin stora syster Nannerl, det var hennes smeknamn, men även hon var ett slags underbarn. Man skulle få se de här duktiga barnen uppträda, spela och komponera och allt vad de höll på med. ofta återberättat är till exempel scenerna från hoven i München och Wien, där barnen storligen imponerade på överheten, blev kallad för små mirakel och sånt där av Europas kungar och furstar.
Ja, men det är väl ofta barn blir kallade när de presenterar någon form av scenframställning.
Tror du att det var så bjussig stämning på hovet i München?
Nej, det kanske inte var i och för sig.
Att det räckte med att ta in en duktig sexåring så var, började hagla mirakelbeskrivningar.
Ja, det är klart. Om man hade kastat fram ett Lucia-tåg från en förskola idag är det inte säkert att de har suttit där och förtjust applåderat och suckat. Nej.
Bedårande, hade de sagt. Så redan från mycket unga år så var det tydligt att det skulle bli musik för hela slanten för Mozart. Under stora delar av sitt liv under pappans beskydd eller övervakning eller vad man nu ska säga. Sen blev det utöver resor fram och tillbaka i Europa mer stationärt liv i Salzburg och i Wien där Mozart började komponera. Och han var en begåvad herre med många strängar på sin lyra. Han skrev kyrkomusik, han skrev operor, serenader, kammarmusik och alla andra genrer som man egentligen kunde skriva på den tiden. Dessutom så fick han sin anställning som tredje konsertmästare hos ärkebiskopen i Wien. Och den här anställningen hade han mellan 1769 och 1781. Då han efter en ganska öppen strid med den här ärkebiskopen begärde avsked. Det var inte den enda inkomsten han hade, men därifrån kom det kulor under den perioden. Just 1781 och 1782 är intressanta tider i Mozarts liv eftersom han 1782 gifter sig med Konstanz Weber som var syster till en sångerska som han 3 år tidigare förälskat sig i och friat till. Så kan man jobba om man blir nekad av systern, då är det bara att gå vidare till nästa syster i skaran.
Ja, så jobbar han. I ett brev så beskrev han hennes skönhet med orden 2 små svarta ögon och en vacker figur. Och hon svarade ja då på hans frieri och så gifte de sig i Stefansdomen augusti 1782.
Ja, inte ett öga torrt.
Nej, det var nog inte, det ska ju inte vara på ett bröllop. Mozart, han beskrev också Konstanz egenskaper. Hon är långt ifrån slösaktig. Det mesta av vad en kvinna behöver gör hon själv. Och hon sätter upp sitt eget hår. Han är väldigt imponerad av det här. Och det var ju så att hon var ju ganska sparsam. Utan att vara snål, tror jag. Och det här var ju en dygd, förstås. Ja. Mozarts pappa var lite tveksam till det här bröllopet, men det var positivt att hon inte slösade iväg pengarna. Och Mozarts pappa skrev också att mat och dryck under middagarna hos dem, det var varken överdrivet eller särskilt spartanskt, utan det var någon slags mittemellan där.
Alltså jag har ju medvetet i det här avsnittet, eftersom jag inte vill bli klyschig och för lätt att förutspå. Jag har ju hållit alla Stefan Zweig-citat borta från det, trots att vi befinner oss i Wien och i kulturens verkliga centrum.
Men
om du kommer ihåg det där citatet som jag hade i förra avsnittet där Stefan Zweig ondgör sig över Berlin, så sa han ju att en av Wiens kvinnors stora dygder var att de med egen hand och med kreativitet och flärd kunde förvandla ett enkelt tygstycke till någonting elegant som man kunde ha med sig ute på operan, och att de tyska, preussiska kvinnorna saknade det här handlaget. Då märker vi då att Konstanz är den typen av skicklig, sparsam, ekonomisk vinkvinna som Zweig skulle uppskatta då.
Precis. Och därmed fick du ändå in ett gammalt Zweig-citat, visserligen återanvänt då, men ändå.
Ja.
Check.
Det är som en Snapchat-kedja det här, att man bara fortsätter avsnitt efter avsnitt för att få den här lilla brinnande emojin kvar.
Ja, när kommer nästa avsnitt som Zweig inte nämns egentligen?
Ja, det blir nog avsnittet efter det här. Eller blir det det? Skitsamma, fortsätt Daniel.
Det finns ju möjlighet att slita fram Zweig i nästa avsnitt med. Men Nu återgår vi till Konstans. Det är nämligen en relevant poäng att hon var så här sparsam eftersom Mozart själv var extremt slösaktig.
Mm.
Alltså han var spektakulärt oförmögen på alla sätt att hantera pengar. Han drog visserligen in en del pengar då, förstås, och han var ju en stjärna och allt det där. Men ändå, alltså man kommer att tänka på moderna stjärnor som Nicolas Cage eller vad heter han? Wesley Snipes. Som sett på...
Absolut, de två mest moderna stjärnorna vi har.
Ja, men jag har ett exempel till, men det är inte så modernt. Det är Mike Tyson. Han var också bra på att göra med deg, så att säga. Det är på sitt sätt imponerande att bränna mer än man drar in när man ändå drar in rätt mycket, eller hur?
Ja.
Mozart bodde i en lägenhet som kostade vissa år i alla fall mer än hälften av vad han drog in. Och då börjar man ju förstå att det snart tjänar. Dessutom köpte han ett dyrt biljardbord och hade en period egen vagn med 6 hästar. Vilket någon påpekar att ja, men det här är ju tillräckligt för en furste att förfoga över. Och samtidigt så rann det iväg pengar på allt det gamla vanliga förstås. Det är spel och juveler och kläder och sånt där. Och när Konstans bekymrar sig över de här utgifterna, då sa han bara: man får aldrig framstå som simpel. Och om Nicolas Cage, han är väl inte helt omodern förresten. Han gör ju massor med filmer hela tiden. Mängder med mediokra filmer och så. Så att han är ju nutids aktuell, kanske inte i och för sig, men han är ju med.
Nicolas Cage är ju en på många sätt en av ikonerna för vår tid. Men det är kul att du presenterar två stycken människor som stinker av 90-tal som moderna stjärnor. Wesley Snipes var det länge sedan man hörde talas om.
Jag drog en parallell till stjärnor som har bränt pengar så att de är i stort sett helt strandsatta. Wesley Snipes har till och med flytt landet i USA för att han inte kunde vara kvar.
Ja, och jag tycker att det är roliga exempel också. Det var länge sedan man tänkte på Snipes.
Ja. Men nu har jag fått anledning att göra det. Nicolas Cage i alla fall, han gjorde ju då massor med filmer, eller gör massor med filmer för att få in pengar på det sättet. Och Mozart kan man säga går åt ett annat håll, eftersom han då istället för att vara publikfriande så blev han mer och mer komplicerad i sina kompositioner. Mindre mainstream kan man säga. Och det var många som gick runt och föredrog den unge Mozarts glättighet och medryckande melodier som gick och nynna med på, så att säga. Och det gjorde ju folk tidigare i alla fall. När han besökte Prag 1787 så hörde han ju folk som gick omkring på gatan och visslade hans gamla dänger. Och på vägkrogarna så spelades det stycken, Figaros bröllop och sånt där. Och det där blev han ju väldigt glad och stolt över. Men de sista åren så var ju där över, kan man säga. Figaros bröllop är den enda operan jag har sett för övrigt.
Ja, är det någonting du stoltserar med?
Ja, det gjorde jag nu, kan jag säga, eftersom jag sa att... Men jag har för mig att jag beskrev det som 3 timmars italienskt skrikande förra gången jag nämnde i podden.
Ja.
Men musiken är helt okej. Eller vad fan, det kan jag inte säga. Den är jättebra förstås. Det är jag som inte fattar. Jag tänkte ju det, att det här ska inte bli ett avsnitt där vi sitter och försöker vara musikexperter, för det är vi ju inte.
Men, nej, inte när det kommer till klassisk musik i alla fall. Det blir aldrig riktigt min grej med den klassiska musiken. Den talar inte till mig som populärmusiken talar till mig. Men nu är vi väldigt navelskådande, så där behöver man inte nödvändigtvis hålla på med. Alltså... kompositörerna, speciellt de fria kompositörerna, de levde ju på beställningar, och när man kollar på den här eran från Mozarts liv så märker man ju att flera stora verk som han komponerade var det ingen som hade beställt. Och det kanske var en tjänst till mänskligheten, men om man sitter med sitt Excel-ark och räknar de ofakturerade timmarna arbetstid så är det ingen plusaffär. Däremot kan man ju säga att det är ju en otroligt produktiv och viktig epok i Mozarts liv efter att han har gift sig med Konstans. Det är under en här är perioden som man kan kalla en gyllene era av Mozarts kompositörskap, och flera av hans mest betydande verk kommer från den här perioden.
Ja, vad jag syftar på till att vara de absolut sista åren då, eftersom jag försöker styra in det på det här, va?
Ja.
Men det är klart att i mitten på 80-talet, 1780-talet, då händer ju grejer. Då är vi ju, det är då de kommer som ett pärlband, de här succéerna. Men apropå intäkter så det kommer då via beställningar, och det kan det ju vara, men det är också från sålda nothäften, vilket väl motsvarar någon form av sålda skivor under 1900-talet. Mozart uppmanades då också av sin musikförläggare att komponera mer populärmusik som gick att sälja i form av sådana här noter. Men det tänkte han minsann inte hålla på med mer än som han skulle behöva svälta, påstår han. Och då kan man ju undra hur han fick tillvaron att gå runt. Och lösningen på det är inte särskilt revolutionerande. Han lånar av alla som han kommer åt i princip. Apropå äktenskapet med Constance, så de får ju 6 barn. Men det är bara 2 pojkar som överlever barnåren, så att säga. En annan aspekt som eventuellt skulle kunna vara relevant är ju då Mozarts stora kvinnointresse. Åtminstone gick det omfattande rykten om diverse affärer han höll på med.
Ja.
Även om han själv förnekar att det låg något i de där ryktena.
När vi då ska pricka av de här olika grejerna som vi ska ha med oss till mysteriet, så okej, han är kraftigt belånad. Det finns envisa rykten om att han inte är trogen. Han har ju dessutom under 1780-talet gått och blivit frimurare. Vilket fick vissa att titta lite snett på honom. Jag tänkte bara innan vi tar livet av honom också beröra den här ekonomiska situationen, för den är inte helt självklar för mig. Jag läste i Encyclopedia Britannica att nyare forskning har försökt nyansera den här ekonomiska situationen och visat att Amadeus och Constans från 1791 hade börjat få en mer stabil ekonomisk situation än tidigare. Och jag läste Peter Passel i New York Times, som under 1990-talet skrev en artikel där han satt och räknade på flera olika år av Mozarts liv. Och Passel, han skriver ungefär så här sammanfattat. Det är floriner som är valutan vi jobbar med. Och en florin 1786 motsvarade ungefär $10 1990. Jag har inte gått hela vägen och översatt vad $10 1990 är i kronor. Men Mozart tjänade årligen mellan 800 och 4000 floriner beroende på beställningar. De här uppskattningarna utesluter ofta de inkomster han fick från lektioner som han också höll, så att det kan faktiskt vara ännu mer floriner det handlar om. Och 4000 floriner årligen om man räknar på de här högre spannen, speciellt om man ser till tidens och platsens priser, skulle placera honom bekvämt i Wiens medelklass. Sen gör alla inte precis den uppskattningen. Och man kan ju poängtera att ja, lånen och kontrakten som Mozart ändå hade skulle ju betalas, och där vägde väl över dem. Men den här bilden av att han var direkt fattig som man kan få i äldre Mozart-biografier, den ska man väl nyansera lite.
Ja, alltså det beror på vad man menar med fattig. Han levde ju som om han var stormrik hela tiden, och det var väl det som var problemet. För om man gör en sån där kalkyl som den här författaren pratar om har gjort, då måste man också titta på utgifterna. Har han kollat hur dyra alla de här biljardborden var? Det var väl kanske bara ett, men en massa grejer han köpte och la pengar på. Och det är ju som han sa, man får inte vara simpel, utan han vill väl framstå då, antar jag, precis som moderna skådespelare, stjärnor och artister och allt möjligt. Det ska ju flashas och grejas, va? Och då gäller det att visa upp detta. Det räcker inte med att beställa en tågbiljett och åka till Berlin och lägga ut det på Instagram för att visa att man har status. Som någon sa i något avsnitt för ett tag sedan. Nu är det här 1700-talet i och för sig. Utan man måste ju visa det. Och då tror jag att han hade ju en förbaskad massa skulder, även om han också hade intäkter.
Min poäng är väl bara det att mer modern forskning har nyanserat den bilden och säga att 1791 så var situationen bättre ekonomiskt för paret Mozart än vad den hade varit under 1780-talet.
Ja, det här är ju uppgifter som är omöjliga för mig att bemöta. Jag har inte
men du är sugen.
Ja, det är klart det är. För att det är ju mycket som så att säga kanske hänger på hans behov av att betala igen skulderna i olika teorier som jag i och för sig kanske inte tror på, men ändå. Ja, det kan mycket väl vara så att man har rätt, alltså man har kommit fram till att han inte alls var särskilt fattig. Under Mozarts sista tid i livet så kom det enligt Konstans då en mystisk svartklädd man hem till dem och han ska ha sagt: "Jag kommer med bud från en mycket förnäm herre. En person som han höll kär är död. Han vill att ni ska komponera ett requiem åt honom." Vilket är en form av mässa som man kan spela på begravningar då. Och Mozart skulle få 400 floriner för det här stycket som då skulle presenteras också som om det vore uppdragsgivarens eget komponerade verk helt enkelt. Så det fick inte vara allt för briljant, för det skulle framstå som att det var en amatör egentligen som hade gjort det. 400 floriner var i och för sig mycket, nästan lika mycket som han hade fått för Figaros bröllop. Men det är en ganska ovanlig förfrågan det här, på det sättet att Mozart själv inte skulle stå som upphovsman då. Och Mozart, han behövde ju alltid pengar, även om han inte var fattig, så behövde han ju pengar va. Men det är troligt kanske att han hade avböjt det här om inte den som kom med erbjudandet var någon som han inte kunde säga nej till. Vem den här mystiska mannen var har ju aldrig helt klarlagt va.
I'm gonna make you an offer you can't refuse. Det är lite så man tänker då.
Precis. Konstans har ju då i efterhand en del att tjäna på att vara vag här angående vem det var. Men vad jag förstår så är det nästan helt klarlagt och säkert att uppdragsgivaren var greve Franz Walsegg, vilket var en amatörmusiker, och hans fru hade då avlidit och han ville ha ett verk som skulle framföras som om det var hans eget på mässan för henne. Och författaren Piero Melograni skriver i boken Mozart, hans liv och tid, att den mystiske mannen som var mellanhand då troligen var Michel Pussberg. Och Pussberg var ju kompis med Mozart. Och han var köpman och frimurare som Mozart. Och bodde också i Walsegs palats där han också hade en butik. Och ovanpå allt annat så hade han ju också lånat ut mer än 400 floriner till Mozart. Och hade väl någon form av hållhake på honom genom det kanske då.
Exakt. Det var en ordensbroder som dessutom Mozart var satt i skuld till. Så att det kanske var svårt att säga nej till den här annars ganska förutmjukande förfrågan.
Ja, Melograni har ju en inte helt vetenskaplig utläggning om hur det där kan ha låtit. Men man får ju tillåta sig att spekulera. Det är precis så där han gör när han skriver så här: "Man kan föreställa sig vilka argument Pussberg tog till. Oroa dig inte, ingen kommer få veta något. Och dessutom kan du skriva något ganska anspråkslöst och snabbt, utan att anstränga dig för mycket. Eftersom det inte ska framföras som ditt verk, utan Walsegs, en amatör. I gengäld så gör du min hyresvärd en tjänst, och även mig, som alltid har lånat dig pengar."
Ja.
Och det är argument som låter ju rimligt att man skulle ha använt, kanske.
Men det är dramatiserat, det får man säga att det är. Det är ju en scen med den här mörka mellanhanden som kommer i slängkappa och motljus och så, som ju mer överdriven, eller ju mer, vad ska man säga, nästan så här byggd på myter som berättelsen om Mozart är, desto större sak gör man av det här. Man kan tänka sig hur bara portarna till lägenheten slås upp och där står nästan som någon så här Dracula-figur med ett konstigt erbjudande, en märklig förfrågan. I Milos Formans film Amadeus, som vi väl kommer nämna någon gång i det här avsnittet till, så är ju precis den här scenen med. Och däremellan handen en annan person som vi kommer lära känna under det här avsnittet. En av de huvudmisstänkta.
Precis. Och Mento. Och det var ju så att det började gå rykten om den här beställningen strax efter hans död, eftersom han just dog under tiden han höll på med den.
Ja.
Och Konstans som hade kontakt med den första person som skrev en biografi om Mozart, hon nämnde inte Walsegg till den författaren. Istället fick hon det låta som att Mozart själv inte visste vem det var och att han inte fick undersöka saken heller. Och allt det där ledde till en massa olika myter kring den här beställningen förstås.
Att han sitter och jobbar på Requiem, vilket han fortfarande gör vid sin död, då, det är ju någonting som sker under en särskilt intensiv period då Mozart dessutom jobbade med den lika kända operan Trollflöjten, vilket väl lockade honom med. Det var ju i eget namn av egen maskin. Så Requiem blev ju aldrig i egentlig mening klar. Av de 50 minuterna som idag spelas som Requiem så är det 5 minuter som är helt komponerade av Mozart. Resten är färdigställda av hans lärjungar som Franz Süssmayr exempelvis. Helt eller delvis från Mozarts anteckningar.
Mm. Och det är klart att vad kan man mest få in pengar på? En komposition som Mozarts unge adept Süssmayr har gjort, eller om man framställer det som den store mästarens sista verk som man gjorde fram till sista andetaget. Ja, det är klart det senare då förstås. Och det skulle då vara Konstans, så att säga, ekonomiska motiv att åtminstone dölja att det inte var han som gjorde det här och sen då föra in den här mystiska figuren i sammanhanget.
Man vill ha kontraktet uppfyllt, få in de där stålarna och allt sånt.
Ja, det är inte så konstigt. Det kunde ju gå så kanske att hon skulle börja betala tillbaka pengar också om de redan hade fått dem, vill säga, eller skadestånd eller någonting, om det inte uppfylldes. Så det förstår man ju att hon vill få till det här så att det ska framstå som att det är han som har gjort det.
Ja.
Och han har ju förmodligen gett instruktioner om hur man bör komponera ihop det också. Tror du inte det?
Ja, det fanns anteckningar man kunde utgå från, men om du lämnar lite ihop skissade anteckningar, så här skulle jag gärna vilja ha avsnittet om Caesar, och sen säga att här har jag skrivit. Jag skulle inte ens säga att jag har skrivit utifrån dina anteckningar, jag skulle säga att det här är Daniel Hermanssons Caesar-avsnitt.
Ja, det är klart. Du menar att det inte riktigt skulle hålla ihop så som jävla jämförelse. Ja, men jag fattar det, och jag fattar redan innan. Det är klart att det inte blir samma grej. Inte för att du inte skulle kunna göra ett bra Caesar-avsnitt på egen hand. Det skulle du verkligen kunna göra. Men det skulle inte bli riktigt samma sak. Det törs jag lova.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
När någon skrev en dödsruna sen över Mozart 2 år senare, 1793, Då hävdar ju författaren att det faktiskt inte var Mozart som hade fullbordat Requiem heller. Och då ska ju Konstans ha köpt upp hela upplagan med den här dödsrunan och förstört den. Det är ju intressant.
Ja, det är det.
Så hon gick ju in för att, får man ju säga, att det inte skulle märkas i alla fall att det fanns de som hade teorier om att det inte var han som hade skrivit det.
Sophie Heibel, hon var syster till Konstans Mozart och hon berättar i en tillrättalagd version, får man säga, decennier senare hur det var den där söndagen i december 1791. Och när hon berättar om det, då berättar hon om ett järtecken. Dagen innan så hade hon besökt sin sjuke svåger. För Mozart, han har blivit sjuk och svag. Men Sofie har glatts åt hans försiktiga återhämtning. Men nu står hon där framför en öppen låga på vilket hon har kokat kaffe. Och hon känner hur tankarna glider iväg. Hur står det egentligen till med honom? När hon tänker på Wolfgang Amadeus Mozart, då dör lågan. You want it darker, we kill the flame, sjunger Leonard Cohen. Framför Sophie Heibel fanns ett mörker, citat, som om det aldrig hade brunnit. Inte en gnista fanns kvar i veken. Så hon släpper ju allt och rusar till Wiener Rauensteingasse, där Wolfgang och Konstans Mozart bor. Tack gode Gud för att du har kommit, säger Konstans när hon öppnar dörren. Och den yngre systern leds in i rummet där den store kompositören fortfarande är vid medvetande. Men han menar att han lever på lånad tid.
Jag känner redan smaken av död i munnen, sa han.
Kära Sofie, så glad att du har kommit. Du måste stanna till ikväll och se mig dö. Det är också en begäran, men...
Ja.
Och i Sofies återberättelse av den natten, där ligger partituret till Requiem, ej färdigställt på sängkanten. Och under småtimmarna när Mozart glider in i medvetslöshet så nynnar han fortfarande på trumpartierna. Dum, bara dum, dum. Och så blir han tyst.
Systrarna hade ju sänt bud efter Mozarts läkare som hette Closet. Men han var på teater. Och han meddelade då att han skulle komma när den var slut, helt enkelt.
Ja, Melograni spekulerar ju i sin bok att läkaren kanske visste att det finns mycket lite han kan göra för Mozart. Så varför skynda från teatern i onödan?
De baddar ju hans panna och klappar lite på honom sådär tills han dör, som sagt. Och då är klockan 00:05. På natten den 5 december 1791.
Dödsscenen som frun minns den, då avslutar ju Mozarts jordeliv med att han vaknar, eller vad ska man säga, han rycks upp ur medvetslösheten, börjar kaskadkräkas, en slags brun sörja, och sen sjunker han ihop och där ligger han död.
Nu vill låna in Beethoven här.
Kanske det. Är det någon speciell anledning till det?
Nej, men jag tänkte Ödes symfonin.
Ja, för all del.
Dagen efter det här, den 6 december, så hålls det då en gudstjänst i ett kapell till Stefansdomen. Konstans hade ju fått rådet att hålla det här så billigt som möjligt, den här begravningen, med tanke på den tilltrasslade ekonomin som i alla fall inte var helt utrötad, oavsett nya uppgifter. Det pågick ju en epidemi i Wien vid den här tiden också, det återkommer vi till. Men den nämns i det här Melograni-citatet som förklaring till den enkla begravningen. Att allt skedde så hastigt kan ha berott på att myndigheterna infört särskilda regler i samband med epidemin. I alla händelser var Konstans inte med vid begravningen därför att hon enligt egen uppgift hade förlorat självbehärskningen.
Han begravdes enligt frimurarnas ritualer i svart kappa med huva. Alltså, jag vill lite grann återigen ta fram mina färgpennor och nyansera den här grejen med den enkla begravningen. Dels var det väl så att kejsar Josef den andra hade drivit en politik som gick ut på att göra begravningarna enklare och mindre svulstiga. Och att den här typen av enkla begravningar där man sen las i en så kallad gemensamhetsgrav som Mozart kommer läggas i. Det var ganska vanligt för Wiens medelklass under det sena 1700-talet. Mm. Att det är ungefär enligt den seden som man kan förvänta sig.
Jag har två punkter här. Ett, jag kan kasta mig av det här knippet med färgpennor och hjälpa till att nyansera och fylla i här, för det här håller jag med om. Det har jag också läst mig till, att så var vi ju angående det här med Josef den andre hade infört de här reglerna. Sen vet jag inte riktigt varför han hade gjort det i för sig, men det var ju allmänt hållet då. Och sen var det här med epidemin och allting, alltså man fick ju bara transportera lik vagnar på nätterna och allt sånt här, så att det var ju inte läge att jaga fram hundratals och tusentals människor i någon form av följe som betydligt mindre storslagna karaktärer i historien senare har fått vara med om, och tidigare med kanske pampiga begravningar och sånt där. Och den andra punkten kommer jag inte ihåg riktigt just nu vad det var, men det var väl något. Jag återkommer kanske.
Det är lätt hänt. Ja, men det som stör mig lite grann är
Nu vet jag. Det var det här att det är ju ändå Mozart det handlar om. Hade inte, även om man tillhör medelklassen, hade det väl varit rimligt att man hade reagerat och tänkt att ja, här måste vi, någon mecenat eller någonting, bara vi måste ha en egen grav till killen i alla fall. Eller någonting. Jag vet inte.
Ja, det är ju lite konstigt att det inte sätts upp någon gravsten. Och han var ju en hyllad och prisad kompositör när han dog också. Sen så dör han ju inte med ryktet av att vara det största musikaliska geniet genom alla tider som vi kanske tänker på honom som nu.
Nej, det är sant. Det kommer ju att ta ny fart här efter hans död sen.
Men jag tror det som stör mig är att hans enkla begravning ofta lyfts som ett indicium i såna här texter som vill driva att det är något skumt med Mozarts död. Mm. Att Konstans så snabbt som möjligt bara vill ha honom ner i jorden. Man kan ju tycka att det är sorgligt att han inte fick en större och pampigare grav. Att det inte finns någon plats dit alla miljontals människor som känner hur mycket hans musik talar till dem kan gå för att lägga en ros. Allt det där kan man ju tycka och känna. Men att han begravs enkelt är ju faktiskt inte bevis för någonting annat än att han begravs enkelt.
Nej, så är det ju. Konstans nu, hon har ju att försöka försörja sig själv och de här två sönerna. Och en manöver i det är ju då att presentera Requiem som Mozarts sista verk.
Mm.
För det hade inte smält så högt om det hade varit Sussmeier, som sagt. Sen börjar hon då en turné där hon själv också sitter och spelar piano samtidigt som Mozarts söner sjunger. Och det blir förstås braksuccé. Alla tycker att det här är bedårande och vad sa du i början av avsnittet?
Ett smärre mirakel, va?
Ja, det var säkert det igen nu då. Och på några år så lyckades hon få Mozart att bli poppis och inne igen, kan man säga. Redan när nyheten om Mozarts död spreds i till exempel en Berlin-tidning så stod det: Mozart är död. Han avled i Wien i slutet av förra veckan. Eftersom hans kropp svullnade upp efter döden tror man till och med att han blivit förgiftad. Och i takt med att Mozarts nygamla popularitet här ökar så ökar också intresset för omständigheterna kring hans död. Och Sussmeier hade vid något tillfälle också sagt att det var uppenbart för Mozarts änka att det skulle bli stor efterfrågan på hennes makes verk efter hans död. Och där pekar ju då misstankarna i riktning mot Konstans själv här.
Mm.
Och motiv kan ju ha funnits både i form av ekonomi och annat. Han var inte helt lätt att leva med den här karln. Men det är ju bara en del. Man får ju komma ihåg också att det finns även rykten om att Sussmeier och Konstans kanske skulle ha haft någonting ihop med det där. Och, ja, han kan ju ha skäl att säga som han gör.
Det hör ju också nästan till genren att frun eller flickvännen ska vara en av de misstänkta.
Ja, GV hade ju, han hade ju haft sin misstänkta klar för sig direkt här antagligen. Statistiken säger ju att det är någon runt omkring som ligger bakom. Men nu har vi ju i och för sig det här med att det förmodligen var en sjukdom också. Det är ju inte så att han har dött av en kniv i magen direkt.
Nej, så är det. Ja, men det var inte Lisbeth Palme som dödade Olof Palme, men det har föreslagits. Det var inte Courtney Love som dödade Kurt Cobain, men det har föreslagits. Till exempel av vissa dårar i Nick Broomfields märkliga dokumentär Kurt and Courtney från 98. Yoko Ono har... John Lennon blev ju skjuten, men hon blir ju ofta anklagad för att om det inte vore för henne så skulle han inte ha blivit skjuten. Alltså, det finns ju alltid någon som vill peka på tjejen. Men Konstans har inte förgiftat Mozart.
Nej, det tror jag vi kan vara lite trygga i och konstatera. Men hennes uppgifter om vad som har hänt är ju ändå... Vad ska man säga? Ja, de är ju tendensiösa hela tiden. Hon har ju då uppgett att Mozart ska ha sagt vid något tillfälle till henne: jag vet att jag ska dö. Någon har gett mig aqua tofana, vilket då är en arsenikblandning. Jag håller på att skriva musiken till min egen död, ska han ha sagt enligt henne. Och det där går ju i linje med att Mozart skulle ha blivit förgiftad då och komponerat sin egen dödsmusik och sådär.
Exakt.
Vilket då är ett sätt att sälja in det här sista verket som hans eget återigen.
Just det. Där har vi en rimlig förklaring. Jag har en lite omständig ansats här för att ta mig till förgiftningen, men jag vet inte om du håller med om det här, men jag upplever att under 1980-talet så var det en kraftig Mozart-våg i egentligen hela Europa. Det där smittade av sig på min lågstadieklass i det tidiga 1990-talets Arvidsjaur, då min klasslärare hade läst om en studie som föreslog att klassisk musik, allra helst Mozart, hjälpte elever att koncentrera sig.
Mm-hmm.
Så vi satt där i ring på morgnarna och lyssnade på lite Mozart innan det var dags att lära sig läsa, skriva, räkna.
Det gick ju rätt bra för dig sen i livet, så att det kanske ligger något där. Ja.
Alltså jag är mindre säker på de där forskningsresultaten, men det var ju lite mysigt såklart. Den här lilla vågen, den hade inletts 1980 då en berättelse om Mozarts liv, Amadeus, skriven av Peter Schaeffer, hade gjort succé på teaterscenen. Och 1984 så skulle Milos Forman omarbeta den pjäsen till att bli den mycket sedda och mycket omtalade filmen Amadeus. Oscars belönad. Jag kommer inte ihåg om det är bästa manus eller bästa regi som Milos Forman får för den. Året efter så fick österrikiske Falco en listetta med Rock Me Amadeus. Kan du den?
Nej, det kan jag inte. Vill du sjunga?
Jag tror att den var på första plats på svenska trackslistan. Den är ju svårsjungen. Det är ju så här stora pampiga körer som sjunger Amadeus, Amadeus, Amadeus. Och så över till Falco som på så här härlig tysk-engelska säger... typ, you gotta rock me Amadeus. Men det är en ganska så här härlig, svängig låt. Mycket härligt 80-tals sound i den. Och en jättehit. Nu har vi ändå tre exempel här. Vi har till och med fyra exempel. Vi har en listetta, en pjäs, en film och min lågstadieerfarenhet.
Mm.
Så det här är ju bevisat bortom alla tvivel att det var en riktig våg där. Och den här pjäsen och Formens film, det gjorde ju verkligen att intresset för Mozart pikade. Men det är också båda två berättelser som ganska hårt surfar på mytens vågor. Det har påpekats att bilden av det geniala men förvuxna barnet som Formen använder för att gestalta Mozart inte är en rättvis sån. Att Mozart i 35-årsåldern när han dog inte var som han porträtteras i den filmen. Men den kanske främsta kritiken är den som har lyfts kring hur Mozarts död behandlas i filmen. Jag tänker att vi ska lyssna på ett kort klipp från trailern. Och istället för en vanlig speakerröst så har trailern två stycken viskande röster. Det är då en lek med alla rykten och myter som omger Mozart. Så här låter det.
He claimed he'd been poisoned.
Some said he accused a man.
Some said the man was Salieri.
Salieri?
Salieri.
I don't believe it.
All the same.
Could it be possible?
Did Salieri do it after all?
Did he murder Amadeus?
Ja, jag hör vad det är för anslag. Det är den här klassiska metoden, apropå klassisk, att ställa frågor. Kanske är retoriska, jag vet inte. Eller det är vi till inte. Men att ställa frågor och sen då... Så då har man egentligen inte hävdat det hela, men man har ändå framfört så att säga, budskapet.
Men det här är ju via rykten också. Men det här ska ju gestalta rykten då.
Mm.
Tyckte du att det var tydligt vem som misstänks?
Ja, det är ju mer än tydligt.
Det var namnet Antonio Salieri, hörde ni där, kanske 4-5 gånger. Och som du sa, redan 12 december så hade man i tidningarna börjat spekulera om inte det var så att Mozart hade blivit förgiftad. Och den vanligaste misstänkta, den som man absolut oftast stöter på, är den som misstänks här i Milos Formans film. Antonio Salieri, kapellmästaren vid kejsarens hov, och på det här sättet formellt mer framgångsrik än Mozart. Bättre betald, upphöjd.
Ja, han hankas inte fram i misär direkt. Han var ju också mer hyllad och så, framförallt mer välbetald, ja, än vad Mozart var. Men det finns ju en känsla att det kanske låg en avundsjuka med där skalpan då, eller?
Ja, alltså, av Mozarts olika levnadstecknare så har han ju beskrivits som allt från en kamrat till en glödande hatisk konkurrent. För som du säger, det är ju svartsjukan som är det drivmedel som används när just den här varianten av Mozarts död ska drivas framåt.
Nu vill inte jag ha PT här, men avundsjuka är väl ett bättre begrepp i sammanhanget.
En svartsjuka? Ja, just det, man är avundsjuk på någons... Ja, det är helt rätt. Nej, du är inte petig. Det är bra. Rätt ska vara rätt.
Men du menar att han är oskyldig?
Ja, det menar jag. Alltså, indicien är ju, förutom det som du har gått igenom, att Konstans menade att Mozart hade sagt att han håller på att förgiftas, så har vi ju den här påstådda incidenten 1823, långt efter Mozarts död, då Beethovens lärjunge Ignaz Moscheles besökte Salieri, som då låg för döden på ett sjukhus i Wien. Och där ska Salieri, enligt Moscheles, bestämt nekat till alla rykten om att han hade förgiftat Mozart. Mm. Säg det till världen, snälla Moscheles. Men att en mer framgångsrik person, driven av hatisk avund, kanske inte på sin dödsbädd ville förneka ett brott, det bevisar väl heller ingenting. Det finns ju ingenting som knyter Salieri till ett eventuellt mord på Mozart, annat än att alla hela tiden, vi inkluderat, pratar om Salieri i anknytning till Mozarts död.
Nej, precis. Och det är ju inte ett bevis då.
Nej.
Utan det är mer sannolikt att det var den här Pushberg som var den här mystiska mannen, och egentligen så var han kanske inte jättemystisk. Men det är ju Konstans då som har velat få det framstå som det. Och då passar ju Salieri in där. Salieri är inte den enda som har föreslagit som giftmördare heller. Mozart var ju som sagt, han var alltid svag för damer och tog aldrig kvinnliga elever som han inte var förtjust i, var ett rykte som fanns. Och samma dag som han begravdes, den 6 december 1791, så utspelades ju ett drama i en lägenhet i Wien. Franz Hofdämmel var en amatörmusiker och domstolsfunktionär och frimurare. Han kände Mozart och han var en av de som hade lånat ut pengar till honom. Och dagen när Mozart begravdes, då hade han brutalt misshandlat sin fru som var gravid i 5:e månaden för övrigt. Hon var 25 år och hette Maria Magdalena Pokorny, och hon var också Mozarts pianoelev. Och det här, de här trådarna har ju folk suttit och bundit ihop då, förstås. Hofdämmel hade i raseri skurit henne med en rakkniv i ansiktet och på halsen och i armarna och sådär. Grannarna hörde ju allt det här oväsendet och kallade på hjälp. Och Maria hittas liggande medvetslös i en blodpöl, medan Hofdämmel själv har tagit livet av sitt annat rum. Hon överlevde, men ryktena började förstås gå här då. Kanske hade hon avslöjat att hon hade en affär med Mozart som då skulle ha varit pappa till det här barnet, och så blev han ursinnig på grund av det.
Mm.
En teori som har funnits, som Melograni tar upp men som han själv inte tror på, handlar om att Hofdämmel först ska ha förgiftat Mozart som hämnd och sen försökt döda sin fru. Men han skriver också så här: i Piero Buscarolis bok La morte di Mozart upplyser han om att det i många decennier efteråt i Wien berättades att Mozart dog av en hjärnblödning som orsakats av att Hofdämmel slagit en käpp i huvudet på honom. Giorgio Taboga gav nyligen ut en bok där samma tes framförs. Sammanfattningsvis har gåtorna kring Mozarts död fängslat många och fortsätter att göra det.
Någonting som har blåst liv i den här storyn också är väl att Beethoven i efterhand har kommenterat på den. Och där har vi ju ett namn som nästan väger lika tungt som Mozart. Han kände till Hofdämmel-berättelsen.
Ja, jo, det var nog många som gjorde. Och det är inte omöjligt alltså att Mozart och Maria på Korne här hade haft ihop det, och att det till och med var hans barn, vem vet. Men det finns för det inga belägg som visar att han skulle ha haft ihjäl Mozart för det här, varken med arsenik eller käppar eller något annat.
Nej, exakt.
Utan det är mycket rykten här. Och då har vi väl kanske lite grann uteslutit mänskliga mördare, och då får vi börja titta på andra typer av, vad ska vi kalla det, mindre mördare.
Ja, för jag tänker så här att mysteriet runt Mozarts död är, som du säger, inte en mänsklig gåta, även om den oftast har berättats så. Det är ingen berättelse där Miss Marple samlar änkan, konkurrenten, frimuraren och medhjälparen på stolar i salongen och metodiskt går igenom hela skeendet för att sedan, vad falls, peka ut bankiren som den skyldige.
Nej. Istället häller hon ut olika typer av virus på de här stolarna och försöker ja, binda dem.
Exakt, för om det finns något mysterium kring Mozarts död så är det ju precis som du är inne på, det är ett medicinskt mysterium. De symptom som dåtidens läkare beskriver, de vaga och idag okända beteckningarna som friselfeber, vilket är vad som skrivs in som Mozarts dödsorsak. Det är med sånt man ska lägga pusslet för att sedan hitta den mest troliga gärningsmannen. För de misstänkta är, precis som Daniel Hermansson säger, samtliga små virus eller bakterier, ingenting annat. Eller ja, misstänkta, man får misstänka Salieri bäst man vill, men man har nog bättre odds att hitta sanningen om man inte gör det. Jag har läst en artikel på amerikanska PBS. Det är väl typ nästan den amerikanska varianten av public service, men donationsfinansierad istället för avgiftsfinansierad. Det är inte det som är viktigt. Det här var en artikel om Mozarts död skriven av Dr. Howard Markle. Förlåt för en onödig och omständig utvikning, men det namnet Howard Markle, det fick mig att tänka på gamla sportspel till dator och spelkonsol, som Pro Evolution Soccer till exempel, som inte hade rättigheter till spelarnamnen, och därför fick man hitta på helt nya men ändå liknande namn. Jag kommer ihåg att Ryan Giggs till exempel, han hette Ryan Greggs, och vem ville inte ha Pavel Nedved-klonen Pavel Netret i sin startelva?
Förlåt, hur gjorde vi den här kopplingen nu, jag sa det?
Jo, därför att Howard Markle, som den här läkaren heter, om jag skulle ansvara för den här typen av spel, men istället för fotboll skulle det handla om svensk crime-litteratur, då skulle jag nog använda namnet Howard Markle istället för Henning Mankell. Nu var det sagt, det är långsökt, jag vet. Howard Markle är en amerikansk läkare, historiker och ganska känd författare till ett antal böcker om medicinhistoria. Precis den typen av person som sätter sig ner och skriver en sammanfattning om den senaste forskningen om Mozarts död.
Mm.
Där tipsar han om en artikel i Annals of Internal Medicine från 2009. som jag googlade fram och läste sammanfattningen av, där läkare i London, Wien och Amsterdam valde att angripa frågan om Mozarts död från ett lite eljest perspektiv. För eftersom källorna närmast Mozart inte ger nog med information för att säkert slå fast någon diagnos, då kanske man får granska den allmänna situationen i Wien under perioden då Mozart dog. Så vad de här läkarna har gjort är att de har undersökt tusentals dödsfall i Wien under tre perioder. Bland annat då december till januari 1791, 1792 då Mozart dog och en tredje period kanske 1793. Och allt som allt behandlar den här studien 5011 dödsfall. Har det här gett någonting? Det hoppas man ju nästan på när de här tre unga farbröderna har suttit med gamla papper och läst varför människor dog i Wien.
Mm.
Ja, till exempel har man kunnat slå fast att tuberkulosen dödade flest. Men det här var ju sant under alla perioder som undersöktes. Men det är faktiskt så att veckorna före Mozarts död så är det fler och yngre män som avlider med liknande symptom som mästaren. Och den här uppgången och den här nivån, det finns inte i de två andra perioderna som ingår i studien. Det verkar alltså, som du var inne på med begravningen, som att det gick någonting i Wien just där och då. Och den mest konkreta uppgiften de har att gå på är det ödem som beskrivs i källmaterialet. Alltså en svullnad orsakad av vätska i vävnaderna. Mozart var svullen.
Mm.
Och även den här beskrivningen återfinns ibland ett stort antal av de andra dödsfallen som de har granskat. Det verkar alltså som att Mozart och de här andra unga männen som dog alla hade svullna leder. Det verkar alltså som att en begränsad epidemi har påverkat yngre män i Wien i och kring Mozarts död. Och läkarna i studien, Segers, Wiegel och Steptoe tror jag engelsmannen hette.
Nu hittar du bara på mig här.
Nej, jag tror faktiskt han hette så. De menar att de utifrån sina resultat kan skriva av ett antal äldre förslag på sjukdomar. Det kan inte, säger de, röra sig om njursvikt, trikinos, Henoch-Schönleins purpura eller förgiftning.
Mm-hmm.
Istället menar de att den mest sannolika förklaringen är en streptokockerinfektion som har lett till ett akut nefritiskt tillstånd. Nefritiskt, någonting som avser njurarna. Orsakat av en inflammation i njurarnas kärlnystan som kommer från de här streptokockerna då. Howard Markle igen kommenterar resultaten på följande vis. Läkaren i mig är fascinerad och uttrycker i pianissimo, kanske. Men snart därefter växer en annan tanke, denna gång i fortissimo. Spelar det någon roll? Att spekulera om hur de berömda lämnade detta jordeliv är ett roligt nöje för medicinska detektiver. Trots detta tror jag att den 5 december bör ägnas åt att fira Wolfgang Amadeus Mozarts korta liv och odödliga musik. Inte tänka på hur han dog. Lite trist inställning, Howard. Något kul måste man ju få ha.
Är det här hans slutsats? Att man vet inte riktigt, men att man inte ska gräva i det? Eller konstaterar de att det är streptokocker?
De kan ju inte konstatera det, utan de konstaterar att det mest sannolika utifrån de människor som dog samtidigt som Mozart och som hade liknande symptom är den här streptokockerinfektionen.
Men den här Howard har ju då, precis som du och jag, fast han ännu mer, tänker jag mig, fördjupat sig i det här och ägnat väldigt mycket tid åt det.
Han har läst en studie.
Ja, men vadå, har han inte gjort studien?
Nej, det var ju de här tre läkarna.
Ja, det var
Segers, Wiegel och Steptoe.
Ja, okej, just det, så. Ja. Ja, men då är det ju lätt för honom att sitta och säga att man inte ska hålla på med det här. Jag tycker ändå att det var bra att de här andra tre läkarna gjorde det, för då har man ändå tagit fram en ganska sannolik variant av hur det gick till.
Jag tycker det är ett kul sätt att angripa problemet också. Att göra en helt annan typ av studie.
Ja, nu hörde jag ju att de hade uteslutit trikiner, va?
Just det.
Men det är ju också lite trist, för där har vi då Jan V. Hirschman som har den här spektakulära teorin som han lanserar om att det egentligen handlar om fläskkotletter. Han har ju då suttit och läst Mozarts olika brevväxlingar och upptäckte i ett av breven att Mozart var så nöjd över att hans kock höll på att laga fläskkotletter. Och det här ska ha varit en månad före det att han dog. Och Hirschman tror då att Mozart har fått i sig trikiner, vilket är den här parasitmasken som kan finnas och överleva i fläskkött om det tillagas dåligt. Och inkubationstiden är ju ungefär en månad och ger diarréer, muskelvärk och sånt där som kan leda till döden om det vill se illa. Så att han tyckte att där var vi hemma med trikinerna, men det uteslöt det här gänget då.
Ja, de uteslöt trikinerna. Trikiner är ju ofta föreslagen som dödsorsak. Det var ju länge den dominerande hypotesen när det gällde André-expeditionen. Men när man verkligen börjar gräva i det är aldrig trikiner. Det var ju ett gag som alltid var med i medicindramat House. Att det är aldrig lupus. Varje gång som någon av hans medhjälpare föreslog lupus så svarade han: "It's never lupus."
We should get an ANA. It's not lupus. Brody. Hasn't responded to the latest lupus treatment.
He's only been on it for a few hours.
He hasn't responded because it's not lupus.
The IVIG made him worse. L2 sats plummeted.
So we know it's not lupus. What else could it be?
Och jag börjar känna samma sak med trikiner. Det är inte trikiner. Vidare till nästa.
Ja. Ja, vi har ju en faktor till då ändå trots allt här att tänka på.
Ja.
Och det är Mozarts läkare Thomas Closett och en von Salaba som behandlar honom med sådana metoder som han använde på den här tiden. Det vill säga åderlåtning. Mozart ska ha förlorat 2-3 liter blod i den här processen, vilket om inte annat knappast gjorde honom piggare. Följaktligen kan han ha dött av en förkylning.
Ja. Som vår vän Nikolaj Gogol.
Ja.
Som också åderlät och kläddes in i deg. Och sen...
Ja, men det vet vi inte om Mozart.
Nej, det vet vi att han inte gjorde till och med. Men...
Jaha, ja. Har vi kommit fram till någonting här?
Att Mozart dör 35 år gammal av någon typ av sjukdom. Kanske streptokocker som satte sig i njurarna. Mm. På ett olyckligt sätt. Han blev sannolikt inte förgiftad. Men det finns mycket lite mystiskt och spännande kring den här slutfasen av hans liv. Själva grejen är ju, som det står i Nationalencyklopedin, ingen tonsättare i musikhistorien förkroppsligar begrepp som genialitet och universalitet i högre grad än Mozart. Han utvecklades snabbt från underbarn till mogen konstnär och skapade från 20-årsåldern till sin död enastående mästerverk inom sin tids samtliga genrer. Hans stil var en sammansmältning av olika inflytanden, italienska, franska och tyska, som bryts i hans musikaliska prisma. Mozarts egen art yttrar sig mer i den suveräna säkerhet, nyans och uppfinningsrikedom med vilken han hanterar sina stilmedel än i den personliga prägeln hos dessa. Han var alltså ett fullblodsgeni som levde ett delvis lite stökigt liv, i alla fall ett ganska intressant liv. Och därför så tycker jag, till skillnad från Markle, att man absolut får sitta och grotta i det här och spekulera lite grann.
Ja.
Mozart är en av de största kändisarna i den västerländska kulturen. Hans liv och död påverkar för många människor för att vi vet inte riktigt vad som hände. Ska kännas som en helt liksom schysst slutsats att landa i.
Nej.
Och det finns ju bra mycket sämre saker att sitta och fördjupa sig i än det, tycker jag.
En sak som många sitter och fördjupar sig i, eller har gjort i alla fall, och säkert gör, det är ju hur det egentligen stod till med vem som sköt Olof Palme. Men en sak kan vi konstatera när det gäller honom, och det var att det här hände i mitten på 80-talet, det decennium som du tidigare har beskrivit som ett hysteriskt Mozart-decennium, 1980-talet ja. Alltså. Och det sista Palme gjorde var ju att se filmen Bröderna Mozart också.
Just det, Susanne Ostens film.
Det var det han vandrade ut på Sveavägen med i huvudet.
Och där, på något märkligt sätt, så är cirkeln knuten.
Någon form av cirkel i alla fall. Och med det så ska vi tacka så mycket för att ni har lyssnat. Och Nästa vecka, våra vänner, så är det dags för 2022 års följetong.
Ja, det är med spänning man ser fram emot det där.
Verkligen. Men det är först då det. Ha det bra tills dess, så hörs vi om en vecka.
Ha det fint allihopa. Hej med er!
Hej!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.